Okej, så det är verkligen roligt att se så många vänner och lite nya ansikten. Ja, så det här föredraget kommer att handla om kärleken och buddhismen. Ja, först ska jag ge en liten introduktion, lite bakgrund till var jag kommer ifrån och vad jag kommer säga. Och sen kommer jag då ge en kast med själva ämnet. Så för det första, när jag började titta på det här, så en gång... Det var någon gång i våras så kom jag upp med det här temat, liksom kärleken och buddhismen. Och nu så undrar jag, varför gjorde jag det? för jag har insett att det är ett väldigt stort ämne. Och det har liksom gripit tag i mig och vaknat mitt i natten och så började jag tänka. oroa mig. Så det är givetvis så att jag är knappast opartisk i det här temat. Har min erfarenhet av det här. Ja, när jag tittat på det så har det såklart väckts. Sen vet jag inte varför det har varit så himla svårt. Jag har aldrig känt mig så skärrad inför ett föredrag. Nu känns det bättre att stå här. Nu ska jag i alla fall prata. Och det är väl delvis något till sin berör som det berör alla människor. Men sen det här med kärlek. Det är så himla intrikat. Jag kommer nog besvika er lite grann, jag kommer inte prata så hemskt mycket om romantisk kärlek. Jag kommer nämna det, jag kommer troligtvis att säga saker som kommer uppröra er lite grann. Får vi se om du tar det. Men det är också det här med kärlek, det är kanske det största i våra liv. Att älska, att bli älskade är någonting av det viktigaste i livet. Sen hur vi gör det en helt annan sak. En gång i tiden när jag bodde i England, som Pama Surya sa, så tack för din inledning, så myntade jag själv ett begrepp. Och begreppet var att växa in i mitt eget hjärta. Så jag hade den känslan att jag hade liksom på något sätt kommit bort ifrån mitt hjärta. Kanske under flera livstider, jag vet inte. Men det kändes i alla fall så att jag gång på gång försökte växa in och komma in i mitt hjärta. Och det har fortsatt vara ett tema för mig att utveckla metta, så utveckla kärlek som vi gör i buddhismen. Och det kommer jag tillbaka till lite senare. Så jag sa att jag kommer inte tala så mycket om romantisk kärlek, så varför? Ska jag förklara lite grann då. Delvis är jag en liten antiromantisk fas. Det har sina anledningar. Delvis är jag singel sedan några år. Och sen just nu så har jag några vänner som går igenom baksidan av romantisk kärlek. Och det är ingen trevlig historia just nu. Så jag har lite, sådär. Sen samtidigt så är jag en hopplös romantiker. Ja, så samtidigt som jag gör sådär så har jag någonting i mig som säkert vill ha romantik. Men just nu så har jag inte det i mitt liv. Så det är en väldigt komplex bild. Så har jag alltid varit väldigt starkt åt båda hållen. Av någon anledning. Och som sagt, sista ordet är inte sagt i mitt liv i den frågan. Vi får se vad som händer. Se vad som händer efter min liten paus nu nästa år. Men jag ska säga lite grann. Jag kommer in på det lite grann. Så även om det här ämnet, romantisk kärlek, är ett ämne för ett föredrag i sig. Kanske inte ett föredrag, kanske en workshop, kanske en längre kurs där man kan utveckla det. För jag tror det är dumt att bara stå och prata om något sådant. Det är kanske bättre att utforska det tillsammans. Så vi får väl se vad som kommer så småningom. Se om det kommer någon tappertyp som tar upp det där ämnet någon gång. Kanske jag, kanske någon annan. Så vad jag tänkte göra då i det här föredraget. Jag tänkte titta lite på lite definitioner. Se kommer inte titta så mycket på buddhismen utan titta mer på kärlek. Det är väldigt intressant när jag börjar titta då på hur man beskriver kärlek. Så det ska jag titta på. Och sen tänkte jag framförallt lyfta fram den buddhistiska synen på kärlek eller vad vi kallar metta. Kärleksvänlighet. Och kommer också flika in några korta texter, delvis traditionella. Men också från en dikt av min lärare Sangharakshita. Och sen kommer jag då reflektera över olika relationer som vi upplever eller uttrycker kärleken i. Och sen ska jag avsluta med en dikt av en välkänd person för oss. Så låt oss börja då med de här definitionerna. Nu hoppas jag att det här ska bli lite levande, inte bara en lista. Jag som en modern person, vad tror jag gör? Jag går till internet, jag går till Google och så googlar jag. Lite innan dess så sökte jag faktiskt upp svensk akademisk ordbok, heter den va? SAUB, Svenska akademins ordbok. Och så har jag en liten kortfattad svensk ordbok som jag tittar i. Och den första definitionen av kärlek, den lyder så här. Det är en mycket stark, positiv känsla för någon som kännetecknas av ömhet och ibland sexuell åtrå, samt ofta av andlig gemenskap. De här korta definitionerna. Så mycket stark, positiv känsla för någon som kännetecknas av ömhet och ibland åtrå, sexuell åtrå. Sen då den lite större Svenska akademins ordbok. Den finns ju på internet som man kan söka då, och så har man alla de här fantastiska gamla referenserna till, till texter jag aldrig hört talas om och gammalt språk. Men den var väldigt fin, för den står så här. Kärlek är en stark känsla eller böjelse för någon. Jag tycker om det här böjelse, för det är att man närmar sig någon. Ja. Så en stark känsla eller böjelse för någon yttrande sig i en oegennyttig önskan om föremålets lycka och välgång, personens lycka eller välgång. Så det tyckte jag var intressant. Det var den första definitionen i den här stora Svenska akademins ordbok. Sen kopplar den vidare lite grann till kärlek i religiös bemärkelse. Det är i så fall Guds kärlek för människan och människans kärlek för Gud. Den tänker jag inte gå in på så mycket. Då nystar jag säkert in mig. Sen går det in på lite andra definitioner, men jag tänkte inte gå in på dem. Är ni intresserade så sök på det, Svenska akademins ordbok, så får ni titta där. Sen lite mer intressant så gick jag in på Wikipedia. Och då tittade jag först på kärlek på svenska. Då stod det inte så mycket. Så tittade jag på love, så är det väldigt mycket. Det som är intressant med den, det är att den verkligen lyfter fram den här mångfacetterade naturen av kärlek och kopplar det till traditionella grekiska och romerska begrepp. Så den första betydelsen av kärlek som de skriver. Och det roliga med Wikipedia, det är ju att det är skrivet av människor, vem som helst. Så jag vet ju inte hur sant det här är, men det var många referenser som såg vetenskapligt ut, så får vi se. Så den första betydelsen av kärlek som ges där, det är eros eller amor. Så eros på grekiska, amor på romerska eller på latin. Och det är alltså den romantiska kärleken helt enkelt. Sen ska jag bara nämna de andra så ni har en liten överblick först. Den andra typen av kärlek, det är agape som är grekiska. Och det är den osjälviska kärleken som man kan uppleva. Och i synnerhet så det är det ord som används i tidig kristen tradition. Bibeln översattes först till grekiska om jag har rätt. Och då användes agape för den Guds kärlek till människan och människans kärlek till Gud. Så det är den osjälviska kärleken. Sen för det tredje har vi någonting som kallas filias. Och det är syskonkärlek, eller den kärlek man känner till sina nära och kära, där man känner ett nära band. Så en annan form av kärlek. Och sen kommer vi då till Freud, libido. Jag vet inte om det den fanns på den tiden också. Jo, det fanns säkert på grekiska tiden också. Men den har vi hört mycket talas om senare. Så låt mig först tala lite grann om den romantiska kärleken. Så här kommer det lite grann vad jag ska säga. Så vad är egentligen romantisk kärlek? Så om man då tittar på de här definitionerna av kärlek, så är det ju i alla fall en stark, mycket positiv känsla eller böjelse för någon. Jag tycker om det här att man böjer sig med, det gör man ju när man älskar någon, man böjer sig mot dem eller rör sig mot dem väldigt intensivt ibland. Men på ett sådant sätt att man ibland förväntar sig mer av den älskade än den älskade egentligen kan ge. Så det är väl den romantiska myten, att man Man förväntar sig mer av den kärleken. Sen om vi har tur så övergår, förhoppningsvis, så övergår den romantiska kärleken till en mogen kärlek där man växer ur den här hopplösa överförväntan på personen. Och den här, att man förväntar sig mer av en personen kan ge, beror också på att man på något sätt lägger över sina projektioner av sina egna egenskaper som man inte riktigt har utvecklat eller riktigt kontakt med. Så det kan se ut på väldigt många olika sätt som ni säkert känner till. Så här, jag tänkte bara ge lite exempel. Så det här kände också Buddha till såklart. Och egentligen så har buddhismen inte så hemskt mycket att säga om romantisk kärlek. Det verkar som romantiska kärleken sköter sig själv. Så tänker jag också ibland att den sköter sig själv. Den behöver inte mer energi. Vad vi behöver energi, det är att den andra kärleken. Men det är kanske lite för lätt. Jag tror de behöver också mycket uppmärksamhet. Men vad sa du Buddha? Jag hittade en text. Den här texten läste jag för en flickvän första gången jag träffade henne. Då kom jag precis från en retreat. Och tyckte det här var väldigt spännande, eller väldigt roligt. Så här lyder den här texten. Den börjar så här. Sålunda har jag hört. Vid en viss tidpunkt vistades Buddha i Anathapindikas park i Jättadungen. Han vände sig då till munkarna och sa: munkar, ja herre, svarade munkarna. Och så sa Buddha: munkar, jag vet ingen form som så griper tag i en mans sinne som en kvinnas form. En kvinnas form, munkar, griper tag i en mans sinne som ingen annan form gör. Munkar, jag vet ingen annan röst eller ljud som så griper tag i en mans sinne som en kvinnas röst. En kvinnas röst griper tag i en mans sinne som ingen annan röst gör. Och så fortsätter han. Doft, smak och beröring griper tag, vi kan säga, förtrollar, besitter mans sinne. Sen givetvis upprepar han samma sak. Som munkar, jag vet ingen annan form som så griper tag i en kvinnas sinne som en mans form. En mans form, munkar, griper tag i en kvinnas sinne som ingen annan form. Och samma för röst, doft, vad är det mer? Smak och beröring. Så han är jämlikt där. Och sen givetvis i vår moderna samman, så får ni ersätta man och kvinna för vad ni vill. Ja. Det finns alla sorters kombinationer som jag inte har några problem med. Så det kan vara en människa av samma kön också, såklart. Men det jag tycker det är ganska intressant. Jag vet inte vad som ligger bakom. Vad hände innan det här? Och vad händer efter det här? Det framgår inte i den här texten. Men i alla fall så säger det Buddha: det här är en stor grej. Vid ett annat tillfälle så säger då Buddha att hade det funnits en annan kraft lika stark som kärleken mellan man och kvinna, och kvinna och man och ja, vad som helst, så hade upplysningen varit omöjlig. Så det talar om liksom den kraften och att den står i viss opposition till strävan mot upplysning. Så ja. Ni får ta det där som ni vill. Men jag tycker det är intressant att han öppnade så där och belyser liksom att det här är en väldigt stark kraft som griper tag i oss. Så jag tänkte ge ett litet personligt exempel här i den här hur man kan vara i sitt liv väldigt säker på en kärlek. Så en gång på en ensamretreat för många år sedan så var jag ute i skärgården. Och som på en ensamretreat så var man helt ensam, mediterar lite mer. Man läser böcker och man går och tänker och sitter sådär. Så en dag så satt jag då i soffan i Arjakas stuga på Ornö. Sitter och tittar ut över vattnet. Och sen så bara kommer det över mig en 100% säkerhet och visshet att jag ämnade en viss kvinna. Jag ska inte nämna hennes namn. Hon är inte här. Men det var så en total visshet. Det var inte en uns av en tvekan. Och jag hade inte tänkt på henne tidigare. Jag hade inte träffat henne på tidigare. Så vad är det här för någonting? Och det var liksom ingen tvekan utan det här. Så här är det. Så här borde det vara. vad ska jag göra det här då? På min ensamretreat, ja. Så sitter jag med det och går omkring och mediterar kanske. Efter 2 timmar, puts väck. Vad hände? Alltså jag blev chockad. Var kom den ifrån? Var tog den vägen? Ja, ni får gärna berätta vad som hände. Jag förstod inte. Men jag tyckte det var otroligt fascinerande att en sån sak. Det är sådana saker som kan hända när man är mycket ensam. När man är på ensamhetsrätt och fokuserar sig så händer sådana lite oförklarliga saker. Jag har haft väldigt nära kontakt med vänner också när jag har varit på ensamhetsrätt. Ja, så ja, jag tänkte ge ett annat exempel. Givetvis så finns det en väldigt positiv sida hos romantisk kärlek eller kärlek. Så finns det också något annat. Och det här kanske kommer att chocka er lite grann. Så när jag bodde i England på det här retreatcentret så var det på slutet av en relation. Jag satt i min fåtölj, jag satt och tänkte. Sen tänkte jag på henne. Jag tänkte på min bundenhet till henne, till min kärlek till henne. Och sen så kunde jag se hur mitt sinne bara gradvis började släppa henne. Och sen hur det hoppade över till en ny kvinna. Så jag såg hur, liksom, hur förälskelsen, alltså bara stegvis, var nästan som ultrapid. Pop, och så var det hos den nya kvinnan och den var borta från den andra kvinnan. Och det där skakade mig lite grann. Så tänkte jag, hade det bara varit jag i världen som gjorde så där, så hade det inte varit så farligt. Men jag tror inte det är så konstigt. Jag tror det inte är så ovanligt. Att hur vi kan skifta vår förälskelse från en människa till en annan. Och det är just det som har hänt i nära mig just nu som jag tycker är lite jobbigt. Sådär. Lite svårt att bära. Men det innebär också att förälskelse och romantisk kärlek inte riktigt går att lita på. När den kan göra sådär. Jag kan inte lita på den själv. Särskilt den här historien på Ornö också. Vad är det som händer? Och efter det där så tänkte jag att bli förälskad med någon annan, det är, att göra det är det värsta man kan göra åt en annan människa. För man ser inte dem. Kanske chockar er. För vad som händer är att man har lagt upp projektioner. Ser inte dem som de är. Man ser genom sina projektioner vad man önskar sig. Givetvis så hoppas jag att man jobbar igenom det där och börjar se den andra människan för vem man faktiskt är. Så där. Chock över, hoppas jag. Nåja, en dag så kanske jag får prata mer positivt om det. Sen det här med, låt oss glida över till agape. Människans kärlek till Gud och Guds kärlek till människan. Det här är den osjälviska kärleken som vi kan uppleva. Och som givetvis kan komma in i den romantiska romantiska relationen. Där vi försöker se den andra personen precis för vem de är. Se dem med sina egenheter och önska dem väl för sig själva. Hur de kan utvecklas. Till och med till den grad att vi är beredda att släppa dem helt och hållet. Skulle de vilja växa i en annan riktning. Det är den osjälviska kärleken. Knappast den romantiska kärleken. Den håller fast. Så det är agape. Jag tänker inte säga så mycket mer. Jag kommer tillbaka till den. För det är den som kommer närmast den buddhistiska osjälviska kärleken som vi kallar metta. Sen syskonkärleken tänkte jag inte säga så mycket om heller. Men det är intressant att man lyfter fram den som en separat. Eller man uttrycker kärlek, eller känner och upplever kärlek på ett visst sätt till sina syskon, till sina släktingar, sina blodsband. Och sen den sexuella, den erotiska kärleken, den tänkte jag inte heller nämna så mycket. Men givetvis när vi pratar om de här olika, vi talar om eros, agape, filias och libido, så är det inte så att det går vattentäta skott mellan dem, utan de går in i varandra. Så givetvis så är den romantiska kärleken inte endast romantisk, utan förhoppningsvis finns det då element av osjälvisk kärlek också. Och givetvis de andra. Sen när jag tittade på det här med på Wikipedia. Ni får gå in och titta på love. För det är fascinerande. Det där. För då tar han också upp den eller de som har skrivit det här. Att det finns en biologisk sida av kärleken. ren kemisk och biologisk sida, hur kärleken har en funktion i vår fysiska varelse. Det finns en social sida, hur kärleken är viktig för att samhället, hur vi ska fungera i sociala sammanhang. Och det finns en evolutionär sida av kärleken, hur vi har utvecklats från var vi nu kommer ifrån till där vi befinner nu, så har kärleken funnits, har haft en roll. Och det är ganska roligt att läsa hur de mer vetenskapliga beskrivningar vad som händer när man upplever de olika kärlekarna. Så det var Wikipedia. Sen när jag då skulle göra en affisch, det var följt på mig att göra den här affischen, så sökte jag då på Google och sökte på kärlek, på love, och skulle då hitta en lämplig bild. Så jag tyckte det var intressant att se hur man då återger kärlek eller love i bild. Och så som jag kunde se så var det nästan uteslutande romantiska bilder. Det fanns inte så mycket av vänskap. Söker man på vänskap så var det fortfarande väldigt mycket romantiska bilder. Det kanske var 50-60% hjärtan. Sen var det romantiska par och romantiska bilder. Ibland var en väldigt fin bild på en hund. Och på den här hunden så låg en liten katt på höften på hunden. Det var vänskap. Men det använde jag nästan. Man ska hitta den här bilden med händerna som håller ett par barnfötter i sig. Som jag tyckte var vacker. Så, men jag tyckte det var intressant att om man då ser hur människor försöker illustrera kärlek, så är det på ett romantiskt sätt först och främst. En del var väldigt vackra. Sådär. Ja. Sen om vi då kommer till den buddhistiska definitionen av kärlek, så gör då buddhismen en viktig distinktion mellan vad man kallar metta, som är den osjälviska universella kärleken till alla, allt levande, och det man kallar pemma. Och pemma är med den romantiska kärleken, den som har en sentimental bindning. Inte bara till en romantisk partner, utan det kan också vara till ett barn eller till en äldre. Men det är den mer sentimentala sidan av kärlek. Som handlar mer om hur jag känner än en önskan att det ska gå väl. Om ni förstår den skillnaden. Så skillnaden med metta, det är oberoende mig själv, så önskar jag den andra väl. Medan pemma, det är vad jag får tillbaks. Eller om jag kliar dig på ryggen så kliar du ut mig på ryggen. Något sånt. Och metta, och det här givetvis, pemma är mycket bättre än hat, som är motsatsen till kärlek. Mycket bättre än likgiltighet. Så pemma är inte svartmålad för det. Men samtidigt när man försöker utveckla metta eller den mer osjälviska kärleken, så måste man se till att man inte hamnar i den här sentimentaliserande attityden eller intentionen. Utan att man då, så ser man det, kan man testa sig själv och sen se om man kan släppa och önska dem väl för sig, för sin egen skull. Så metta, för att då beskriva lite mer. Det är en innerlig och väldigt stark önskan att det ska gå väl för någon annan. Att de ska bli lyckliga för sin egen skull. Att de ska utvecklas och växa och förverkliga sin potential. Och det är delvis en känsla, men mer än något så är det en aktiv önskan. Det är någonting som uttrycker sig, någonting man gör med detta. Så det är inte bara någonting vi sitter på en meditationskudde och känner mysiga känslor, utan det är en väldigt stark aktiv känsla som riktar sig utåt. Erich Fromm, som var populär på 60-70-talet, som ni har talat om kanske, han menade att kärleken är någonting man gör, inte någonting man känner. Först och främst någonting man gör. Man uttrycker med sin kärlek. Det tycker jag. Så. Sen när jag satt och tänkte på det här med kärlek, så kunde jag inte liksom undvika att tänka på olycklig kärlek. Förbjuden kärlek. Vad nu är det för någonting. Konstiga ord. Fri kärlek, det pratar man mycket om. Utlänningar tror fortfarande att vi har fri kärlek i Sverige. Historiskt sett så har de många fördomar om oss. Jag tänkte på dem där. Och så tänkte jag givetvis på den stora kärleken som jag menar är mätta. Så, det var det jag tänkte prata om. Så jag tänkte då fördjupa mig lite grann mer i den buddhistiska formen av kärlek, metta. Och jag tänkte då hänvisa till Sangharakshita som är grundaren av Artiratna och min lärare. Han har skrivit en lång dikt på 119 verser som kallas The Veil of Stars på engelska, Stjärnornas slöja. Och det är en ganska spännande dikt, lång dikt. Man kan förresten ladda ner hela hans samlade dikter från nätet för hans hemsida. Och jag har översatt några av de här till svenska. Och så tänkte jag att det ska överbrygga till nästa fas av föredraget. Så den första versen lyder så här. Kärlekens ankomst är mystisk eller magisk som en fågels färd från okända länder. Dess avfärd är mystisk som det osynliga tumultet i vinden som blåser, vi vet inte vart hän. Så kärlekens ankomst är magisk eller mystisk som en fågels färd från okända länder. Och dess avfärd är mystisk som det osynliga tumultet i vinden som blåser, vi vet inte vart hän. Fånga lite grann där känslan jag hade på Ornö. Var kom den ifrån? Var tog den vägen? Jag tycker den är väldigt vacker. Så där. Var kom den ifrån? Var tog den vägen? Sen i den här dikten så uttrycker också Sangharakshita sin kärlek för Buddha. Och han säger så här. Kommer blommor, kommer ljus, kommer rökelse. Åh, vilka dårar som inte förstår kärlekens helighet. Så han vill att man ska komma med de här tre traditionella offergåvorna och visa sin vördnad, visa sin kärlek. Så. Och sen fortsätter den här dikten på 119 verser. Det på något sätt så handlar det om hans egen kärlek, hur han förälskar sig. Han var munk då när han levde i Indien. Troligtvis med en ung man. Han blev väldigt förälskad. Och hur den här kärleken, han går igenom olika faser. Den blir olycklig kärlek, han blir försmådd och så vidare. Men han, jag tror ingen visste om det här utom han själv efter den här dikten, så visste de om lite mer. Men sen hur den här kärleken mognar till genom smärtan av kärlek till han skriver så här då. Begär efter vem som helst, blomma i kärlek till någon och bär till slut frukt som medkänsla för alla. Så kärlek, eller begär efter vem som helst, blomma till kärlek till någon och bär till slut frukt som medkänsla för alla. Så han går igenom en fas där han avslutar eller slutar i en medkänsla för allt som lever. Och här på slutet av den här diktcykeln så blir hans kärlek mer mystisk och mer universell. Så han skriver så här. Vilken glädje det är att inse att varje atom i universum speglas i mitt hjärta. Och att kärleken i mitt hjärta speglas i varje atom i universum. Verkligheten speglas i mitt hjärta som kärlek. Och denna min kärlek speglas i sin tur i verklighetens allomfattande famn. Precis som om månen låg speglad i havets djup. Och havet i månens lugna stilla hjärta. Och sen de två sista verserna. Hemligheten med kärlek är kärlek. Låt tystnaden tala. Så är ni nyfikna på hans resa där så kan ni läsa den lite mer. Den finns där på nätet. Och vad han uttrycker då som jag tycker är lite hoppingivande, det är att vårt begär kan vi kanalisera. Det kan mogna till kärlek för någon och mogna i den kärleken. Och sen kan det bli allt mer universell, allt mer medkänsla som rör allt och alla. När vi kommer då till kärlek i buddhismen så, och metta framförallt, så finns det väldigt konkreta metoder hur man odlar, hur man utvecklar metta och kärlek för andra varelser. Och ni som har varit här på centret känner väl till, det finns en meditationsövning som heter Metta Bhavana, som vanligtvis kommer i 5 stadier. Och det tänkte jag givetvis, den kan man använda i det här föredraget. Så jag tänkte tala om kärlek i relation till olika personer som de här stadierna står för. Den här meditationen står för. Så låt oss då se. De här 5 stadierna är vanligtvis oss själva, en god vän, gemene man eller neutrala personer. Sen svåra personer, som kanske inte är det svåraste, för den neutrala är lite svårare. Och sen tänkte jag då flika in våra lärare. Sen kommer jag också nämna våra partner och våra barn, föräldrar och syskon. Och sen för det sista, så i sista stadiet, så är det kärleken som bryter ner barriärer och försöker känna kärlek lika till alla. Så låt oss titta på de här. Och det tänkte jag skulle mynta en liten slogan till varje stadie. Så det, kärlek till oss själva kopplar jag till en slogan som är så här. Finn din grundtillit. Finn din grundtillit. Så kärlek till oss själva är väldigt mycket att finna en kärlek till oss själva, lär känna oss själva, godkänna, acceptera oss själva som vi är. Det är inte alltid så lätt, har varit i min upplevelse, inte så lätt att bli vän och känna kärlek till sig själv. Första gången jag gjorde Metta Bhavana så fastnade jag själv, som jag skrivit om, i en sorts självförakt. Jag upptäckte att jag inte tyckte om mig själv, och det var en chock. Det var en chock. Det var många år sedan nu, tack och lov. Så vad kan det då vara för anledningar till varför vi har svårt att acceptera och älska oss själva? Då tänkte jag på 2 generella saker som kan sätta hinder för det. För det första kan det vara gamla mönster eller tendenser som vi har med oss. Jag tänkte ge lite exempel på det själv. Så det kan vara hämmande och begränsande mönster vi har med oss. Det kan vara mönster från samhället, samhälleliga värderingar eller värderingar av vår grupp som vi tillhör. Det kan vara sexuell orientering, värderingar runt det, som kan göra det väldigt svårt att acceptera oss själva. Så, sen för det andra så kan det vara att vi helt enkelt har en obehaglig upplevelse av oss själva. Och vår instinktiva respons till en obehaglig upplevelse, det är att inte vilja ha den. Så om vi har en obehaglig upplevelse och vi hela tiden stöter bort den, så det är svårt att acceptera sig själv. Kan ni förstå den? Jag tror att vi många håller på med det ständigt. Vi upplever någonting som vi inte riktigt vill uppleva. Det kan vara rastlöshet eller oro. Det kan vara ilska eller hat. Det kan vara en annan stort komplex också, tror jag. Särskilt för oss svenskar. Att vi inte borde känna hat eller ilska. Det kom också väldigt starkt upp det första gången jag gjorde Metta Bhavana. Men om vi har den här en obehaglig upplevelse och vi instinktivt skjuter bort den, då kommer vi ingen vart i att acceptera oss själva. Så det är 2 anledningar som jag ser kan ligga bakom det. Och då behöver vi en träning att vara i oss själva i den upplevelse vi har för stunden. Så det här kan, att finna sin grundtillit kan vara ett stort projekt. Det är projektet att bli människa, kan vi säga. Och för min egen del så har jag märkt, upptäckte det på min egen resa, att jag hade en väldigt stark tendens till rädsla. Och det finns en lång historia bakom den rädslan. Hur den kom till i det här livet. Sen tror jag säkert att den har funnits. Och det finns en rädsla att bara vara människa. Men det innebar att jag upplevde och upplever fortfarande så här grundläggande värden som hotfull. Och det är som en visceral, alltså en kroppslig känsla. Det är som att jag är på spänn. Någonting kan hända. Det är den liksom programmeringen jag har någonstans. Den har jag jobbat med väldigt länge. Och den fortsätter. Och som ni vet, så sådana här gamla mönster de sitter i, och det gäller bara att gång på gång, lite som Sisyfos, puttar den här stenen upp för berget och så trillar han ner på andra sidan, så får man putta upp igen. Men någon gång så kommer man då hitta det där läget på berget där den fastnar. Och så kan man gå vidare. För att använda någon sorts bild. Men att jobba med sina djupa tendenser och mönster kan ta väldigt lång tid. Och det gäller då att ha mod och tålamod med dem. Så. Och det här, det fick jag lite nytt perspektiv på nu i somras. Jag ledde en retreat i slutet på augusti. Var det någon som var där förresten? Ja, Anita. Mm. Ja, Pernilla också. Och då tog jag en promenad på retreaten och jag gav lite undervisning. Så gick jag längs vägen på Damagiri, ute på landsbygden. Och så bara kom en tanke till mig. Tänk om världen är en kärleksfull plats. Tänk om världen är en kärleksfull plats. Och just när jag tänkte den tanken så blev världen en kärleksfull plats. Och det var det som att någonting släppte i min upplevelse. Det var som jag kände närvaro, en värme. Men också som att jag kände att någonting släppte bakåt. Som om jag hade varit rädd. Ni vet, man känner rädsla bakåt. Man är rädd att det ska komma någon bakifrån. Så jag kände att jag slappnade av bakåt. Och så gick jag vidare. Så jag tänkte, oj. Och sen slog mig tanken. Wow, tänk om människor upplever det här hela tiden. Oj, 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 tänkte jag. Hur kan det vara? Så i min upplevelse så var det som att min upplevelse av rädsla som inte var så stark just då vändes till sin motsats av en värld där som genomsyrades av kärlek istället. Och så blev det en verklighet. Och det där fick mig att tänka ännu mer att vi kanske går omkring, vi går säkert omkring med föreställningar och idéer som vi inte är medvetna om, men som begränsar, som håller oss tillbaks. Och ibland så kan vi få syn på dem där när vi säger motsatsen. När vi säger någonting väldigt positivt så upptäcker vi att det är någonting som protesterar. Som sticker upp sitt huvud och så, nej! Eller som säger något helt annat. Kan ni känna igen det där? Ibland så dyker det upp i drömmarna. Så. Så ja, det var min upplevelse där på retreaten. Och det här är någonting som jag själv upplever mer och mer. Att när jag tänker eller när jag kan använda då en sån positiv tanke. Och jag upplever starkare nu för tiden att den har en omedelbar effekt. Förr i tiden så fick jag sitta länge meditation och sen så kanske på slutet så var det positivt. Men nu när jag är mer känslig tillstånd så bara en positiv tanke kan vända, åtminstone för en liten stund, den här, vad nu man vänder, men vänder på myntet så att det blir en helt annan upplevelse. Och det känner jag som en, då inser jag också att det är så mycket mer som är möjligt i min dharmapraktik än vad jag tidigare trodde. Kanske till och med upplysningen är möjlig. Ja, så småningom. Men det innebär också att jag kan börja föreställa mig. Hur skulle det kunna vara att vara helt fri från begär, helt fri från rädsla, helt fri från hat och så vidare. Det kan jag börja ana. Okej, så det var kärlek till oss själva. Så nu tänkte jag gå över på, det här är, jag har en sån här mindmap här. Så nästa ämne, det är jättestort. Det är vänskap eller vänner. Så när vi kommer till andra stadiet i metabaverna så riktar man kärlek till vänner. Meta till vänner. Och min slogan här, det är värdesätt dina vänskaper. Värdesätt dina vänner. Så det här är givetvis någonting vi naturligt känner när vi har vänner. Vi känner en naturlig omsorg. Vi känner en glädje och uppskattning när vi är med dem och när vi tänker på dem. Vi känner tacksamhet att de finns i våra liv. Sen klart det går upp och ner. Ibland så är de irriterande och hör inte av sig. Svarar inte på sms när man vill att de ska svara. Försvinner, ja. Tror man. Men så har de något annat för sig. Och Sangharakshita, han myntade en annan definition av kärlek. Sa han så här att vara medveten, eller kärlek är att vara medveten om en annan person till fullo. att vara medveten om en annan person till fullo. Och det kanske inte låter så mycket, men när jag själv har upplevt det, att en annan människa har varit helt medveten om mig, har varit mottagare av det, så har det varit en väldigt stark upplevelse. Det är som att bli sedd, nästan sedd för första gången i början när det hände. Så när någon verkligen ser och tar in en och inte dömer en, utan låter en vara som en själv, det är en verkligen stor gåva. Så det är det vi kan känna, det är det vi kan uppleva med vänner. Vi ser våra vänner som de är och vi kan uppleva kärlek där. Givetvis tycker vi om dem, men det är kanske inte romantisk kärlek, inte bara mysigt. Utan vänskap kan och bör också vara utmanande, som Pamasurya sa. Särskilt om man ber om det, som han brukar göra. Han brukar ibland komma och säga, nästan utmana mig. Det är lite svårt att göra någon. Men sen samtidigt så är vänskap, kärlek i vänskap, någonting vi gör. Någonting vi gör under många år. Vi odlar vänskap, odlar kärlek i vänskap under många år. Och det är någonting som då lever vidare. Och till skillnad ibland från våra förälskelser så är det kärlekarna, eller vänskaperna som består. Sedan så tror jag också att vänskap är någonting som, en äkta och djup vänskap inte är så vanligt. Det kan vara ganska sällsynt i livet. Nu kanske ni, alla vi är undantag, vi har alla goda vänner kanske. Men jag vet ibland när jag undervisar här på centret och jag undervisar i metabaverna där man ska rikta kärlek till en vän, så märker jag ibland att vissa människor har inte vänner. Fråga mig inte hur, men jag vet att vissa människor är väldigt ensamma. Och det är ju ett sorgligt tillstånd. Så det är kanske en viktig uppgift för oss att försöka vara vän till andra. Särskilt till de som inte har vänner. Och vänskap är alltså någonting som är ett stort ideal. Jag kommer tillbaka till det lite senare i buddhismen. Och i den här vänskapen så kan vi dela oss själva till fullo. Och har vi inte det, då kan vi känna oss otroligt ensamma. Och det som händer i en vänskap, det är att vi ser, vi kan acceptera alla sidor hos varandra. Vi kan hålla motsägelser, vi kan hålla motsatser. Det spelar inte så stor roll, för vi vet, vi förstår att vår vän är så mycket mer än det här negativa. Och det är underbart när man själv kan utforska sina sidor med vänner som inte kommer att bli springa fältet eller rymma fältet om man råkar bli arg. Jag har haft sådana faser där jag har varit tvungen att utforska min ilska. Och det är fantastiskt att se vänner. De bara säger, ja ja, vi vet vad du håller på med. Jobba på. Sådär. Så det får och det kan storma i vänskap och det är viktigt. Och på så sätt så kan vi slipa på oss själva. Vi kanske är en grov diamant någonstans. Har vi en grov diamant inom oss och vi kan börja slipa på den och bli allt bättre vänner. Sen kanske det, när jag tänker på det här, så är väl vänner och vänskap inte bara med våra vänner utan vänskap i relation, i våra relationer också, det som verkligen gör livet värdefullt och värt att leva. Hade det bara varit det här sinnliga så hade livet inte varit så mycket. Utan det är den här djupare delen av vänskap där vi kan se till fullo och möta varandra som vänner. Det är det som gör livet värt att leva. Och som jag sa så har vänskap haft en väldigt stor betydelse i buddhismen. Vid ett tillfälle så sa en av Buddhas lärjungar, Ananda, han, som han gjorde flera gånger, så sa han sådana här lite klyftiga saker, trodde han. Så sa han då till Buddha, så här är det väl Buddha, hälften av det andliga livet är andlig vänskap. Så sa Buddha då, säg inte så Ananda, säg inte så. Hela det andliga livet är andlig vänskap. Så det ord han använde då, det var Kalyana Mitrata, som är andlig vänskap. Och det är en vänskap som bygger på det goda, som bygger på det etiska, bygger på det skickliga. Och det är en vänskap som är vacker, som är skön och som är väldigt upplyftande och uppfriskande. Så till exempel igår kväll så hade vi ett ordensmöte. Tyvärr var inte Pamasuja med. Men efteråt så kom jag hem till kollektivet. Och till början så förstod jag inte vad det var, för jag mådde så bra. Varför har det här hänt? Men jag kände en otrolig lätthet och glädje. En ganska stillsam glädje. Men en friskhet och en glädje. Och så förstod jag, men det är för att jag har varit med mina bröder, mina ordensbröder. Och att vi har haft en väldigt stark och fin kommunikation. Där jag har blivit sedd och jag har sett andra på ett djupare plan än jag vanligtvis gör. För dagen innan igår var väldigt tuff, kan jag lova. Så efter det så tänkte jag, vad är det som har hänt? Så förstod jag, givetvis, det är den här kontakten med mina vänner. Vänskap i buddhismen upplever man då på olika plan eller till olika människor. Så man upplever då vänskap till de mer eller mindre på samma nivå. Man upplever vänskap till de som är mer utvecklade än en själv. Och man upplever vänskap till de som är mycket mer erfarna eller mer erfarna än en själv. Och givetvis är de här relationerna inte fixerade att liksom man är... De går in i varandra ibland och det svänger och rör sig i de där relationerna. Och just den här formen av vänskap, det har jag fått ta del av i Trivatna. Och det skulle jag vilja säga, det är en av mina stora gåvor i det här livet. Och det påminner mig också om att buddhismen är ingenting man läser sig till eller man kan lära sig. Utan det är snarare någonting man snappar upp, man fångar i den kontakten, i den levande gemenskapen som finns mellan buddhister. Den medvetenhet och den ömhet och den mätta som finns mellan människor. Och det är det man börjar ta del av, så har det varit för mig. Sen när det gäller vänner så har vi givetvis inte kommit in på det romantiska igen, men vi har vår partner. Och en god vän i England, han brukade säga att man ska relatera till sina vänner mer som man gör till ens partner. Och man ska relatera till sin partner mer som man gör till sina vänner. Så han menar att man skulle försöka mixa och inte vara så exklusiv i sin partnerrelation eller romantisk relation. Och inte vara så, liksom bara hålla vänskapen med sina vänner. Utan man skulle liksom försöka få dem att befrukta varandra lite grann. Det är en väldigt intressant övning och reflektion. Om ni tittar på den. Så det var det om vänskap. Sen om vi då har kärlek till gemene man. Kärlek till det som vi inte känner. Och då tänkte jag att vi, som en slogan där, vi kan se människan, älska din nästa, som jag hört talas om, se människan som de är. Och det här kan vara det svåraste, som jag sa tidigare, för människor som inte känner är det svårt att vara helt intresserad av. Vänner har vi väl lätt att bli intresserade av, men att hålla ett intresse för någon som inte känner, någon som inte berör oss, det är en stor utmaning. Och då behöver vi odla nyfikenhet och bli intresserade. Och här fick jag en ordentlig läxa för några år sedan när Sangharakshita var här på besök. Då bodde han hemma i vårt kollektiv. Och då hade han träffat med lite olika folk. Så en dag så kom, bodde Christer också där. Så en dag så skulle han träffa en person. Och så frågade han då mig innan, vem är det nu för person jag ska träffa? Så började jag då berätta, ja, det är en ganska komplex person, och så började jag berätta lite grann. Och så sa han, det låter som en intressant person. Och det bara skar rakt igenom mig. Jag märkte hur jag hade liksom målat upp och börjat döma den här personen. Jag visste inte om att jag gjorde det, men han sa det där så rakt, utan att döma mig egentligen. Han bara sa, han visar sitt intresse, han visar sin nyfikenhet. Det verkar vara en förmåga som han har. Han möter vem som helst och kan vara intresserad. Så det är en utmaning att försöka se människan som de är. Varje människa som är unik. Sen kommer vi då till kärlek för svåra personer. Människor vi har svårt med. Och då kan vi tänka oss att vi ska omfamna svårigheter eller bli vän med motstånd. Så det här är något som händer såklart, att vi får svåra, upplever svårigheter. Vi möter svåra personer. Det finns en del människor när de lär sig den här meditationen, att utveckla kärlek till andra, som säger att de har inga svåra personer. Då blir jag genast misstänksam. Antingen de är upplysta eller så är de blockerade. Jag tror inte de är upplysta. Ja, så alla människor har svåra personer i sina liv och de kommer och går. Det är en del av att vara människa, att ha svårigheter och ha svåra personer. Men hur möter vi? Hur bemöter vi då svåra personer? Så här kommer vi tillbaka till det här naturliga instinkten med svårigheter. Det är att vi inte vill ha dem. Så det måste vi erkänna att innan vi vet ordet av så har vi börjat liksom skjuta undan. Vi har börjat vända oss bort. Så gör jag i alla fall jag. Så fort det börjar bli lite svårt så, så vänder jag mig lite grann bortåt. Och givetvis så börjar jag då undvika. Ja, så leder det till sekundära problem och ja, som ibland kan bli ännu större problem. Så det vi behöver göra då är att lära oss, som vi gör den här metoden, gång på gång vända oss till, vända oss mot det som vi upplever som svårt och människor som vi upplever som svåra, och sen utforska vad är det som händer när jag upplever svårigheter. Hur kan jag rikta min kärlek till den, eller rikta min metta till den? Det kan vara många olika skäl såklart. Så det är en träning att vända oss mot svårigheter, att välkomna svårigheter. Jag vet inte om det var fler som läste om Jan Eliasson i Gårdagens tidning. Var det Gårdagens tidning eller var det? Det var Gårdagens, ja just det. Men han var en sån person som alltid tyckte det var spännande med svårigheter. Då gick han igång. Så det beundrar jag. Människor som kan bli intresserade när det blir svårt. Det är spännande. Men det hänger väldigt mycket på vår inställning. Kan vi odla en sådan inställning där vi, aha, nu börjar det bli lite svårt. Då ska vi ge oss kast, då ska vi möta det. Och se vad vi kan lära. Ja, så det är inte alls konstigt att vi upplever svårigheter. Och vi kan lära oss att bli vän med dem. Sen då börjar jag närma mig slutet här. Kärlek till våra lärare, till våra förebilder. Och här tänkte jag nu bäst utgå från min egen erfarenhet. Och så vi kan uppleva kärlek även till dem som vi ser upp till, till våra lärare. Första gången det här hände för mig, det var en person som ledde en meditation där vi skulle meditera och visualisera Buddha. Och sen skulle vi då rikta metta till honom, eller rikta kärlek till honom. Så jag tänkte, nej men vänta då lite, Buddha, det går inte. Jag var inte van vid att rikta kärlek till Buddha. Men det var någonting som hände där. Det var jag riktade kärlek till honom och vad som uppstod, det var en stor respekt och en stor vördnad som kom. Sådär. Och det har jag på senare år börjat utforska lite mer, att rikta då kärlek mot Buddha, så mognar det då i någonting som är större. Och det har jag också haft spontana upplevelser av, och jag tänkte bara dela ett par stycken av dem. Konstigt nog så har båda upplevelserna hänt på flygplatser. Den första hände på Gatwick 1997 tror jag var. Då skulle jag ta en väska till Subuti som ordnerade mig. Då hade han flugit från någonstans, så skulle han mellanlanda på Gatwick, så skulle jag komma med en väska, så skulle han flyga vidare. Så vi träffades där och tog en fika och vi satt och pratade lite grann. Och jag har väldigt stor respekt för Subuti. Han är 10 eller 100 storlekar större än mig. Han är en otroligt imponerande person. Sen har han också egenheter. Men jag tänker inte gå in på de negativa. Den sparar vi till en annan gång. Men en person som jag ser upp mycket till. Sen när jag skulle säga farväl till honom. Han skulle ta då en en sån här liten buss till nästa terminal. Så bara känner hur jag känner kärlek för honom. Och först blir jag lite förvirrad. För, men vänta nu lite, den här kärleken känner jag ju vanligtvis till en partner. Vad händer nu? Men det var alltså en väldigt stark kärlek till honom för vem han är och vad han har betytt för mig. Och det var en ny upplevelse i mitt liv att känna kärlek för någon som jag verkligen ser upp till och som jag respekterar. Och det var så, liksom, precis som en romantisk kärlek, man kan gå sönder av kärlek eller man kan känna. Och det var den här saknaden, åh nu åker han, åh! ja, så det var väldigt vackert och någonting jag bär med mig. Och den känner jag fortfarande. Sen hände det också när Sangharakshita var här senast. Och det hände i sällskap av Satyaprabha när vi var på Arlanda. Och då spenderade vi lite tid tillsammans. Vi var väldigt tidiga så vi tog en fika på Arlanda. Och lyckligtvis då så försvann Satyaprabha och lite bandy. Så jag fick en liten privat stund med Sangharakshita. Och då hade jag ett par frågor som jag ville ställa till honom som jag hade burit på. Den ena frågan har jag glömt bort, så den var inte så viktig kanske. Men den andra frågan, det var, jag frågade honom, är det okej att jag säger att du har insikt? Ja, insikt i buddhismen är viktigt, att man har insikt, då är man på god väg mot upplysning. Så jag sa det till honom, är det okej? Och så sa han tittade ner bordet, sa han, ja, det är viktigt att ha tillit till sin lärare. Ja. Så han sa inte, ja, det har jag. Utan han sa, ja, det är viktigt att ha tillit till sin lärare. Inget ego, ingenting som var viktigt för honom, viktigt för mig. Sådär. Så det var väldigt starkt för mig att känna det där. Sen så gick tiden och en timme senare så skulle vi säga farväl. Och det var den där känslan igen. Nu ska han åka. Och i bilen tillbaka, vi satt oss i bilen, jag satt och prövade, så kände jag, nu förstår jag Milarepa som en stor tibetansk mästare. Varför han hela tiden sjöng sånger till sin lärare. Hur han saknade och längtade efter honom. Så den kärleken upplevde jag där och kan jag uppleva igen. Ja, jag ska inte jämföra kanske med andra kärleken, men det var en väldigt viktig del. Och kanske en del som vi inte så vanligtvis uppmanas att göra. Vi får inte den uppmaningen när vi går till skolan. Älska din lärare. Vi kanske inte får undervisning i det. Men samtidigt så är det en otroligt viktig del i att vara människa. Att se upp till och att visa respekt, visa kärlek för de som undervisar oss. För de ger oss någonting. Så vi är vana att ta emot kärlek, ta emot stöd. Men vi är inte så vana vid att liksom ge tillbaks till våra lärare. Okej, sen tänkte jag bara kort nämna att kärlek till våra barn, föräldrar, våra partner och våra syskon. Kan vi säga att de går igenom de här olika faserna. Ibland är vår partner, våra barn en vän, väldigt nära. Ibland är de neutrala, jag vet inte vem de är. Ibland är de svåra. Ja. Jag har vänner som har barn, jag har många vänner som har barn. De flesta har barn. En av de få som inte har. Och bland annat så har jag en norsk vän som precis adopterat en flicka. Och han sa i somras, han har aldrig varit så arg hela sitt liv som det senaste halvåret sedan han adopterade sin flicka. Han sa inte att han aldrig hade känt så mycket kärlek. Men troligtvis är det någonting åt det hållet också. Men han har aldrig varit så arg. Så givetvis så går våra relationer igenom svängningar där också. Så i metabaverna, när vi odlar kärlek så kan vi göra det till våra partner, våra barn, våra föräldrar och syskon också. Okej, så låt mig då avsluta. Nu, de sista dagarna nu, eller sista dygnet när jag tänkt på det här. Så har då frågan dykt upp. Hur är det då med kärlek och självet? För det är ett litet problem här. Så länge det finns ett jag eller ett själv så kommer alltid kärleken att vara begränsad. så länge det finns ett egenintresse, så länge jag håller fast i mig själv, så kommer kärleken att vara färgad. Och det var som en reflektion på min egen upplevelse. Varför upplever jag så här så hispigt och så svårt att skriva och tänka på det här föredraget? Så jag tänkte, men det är mitt själv som kommer i vägen. Varför kommer det i vägen? Så vi kan tänka oss, skulle vi bli fria från den här självupptagenheten, den här bördan av att hela tiden bekymras över att självet ska vara tryggt och vara omtyckt och så vidare. Tänk att vi kunde slippa det och på så sätt bli en Buddha. Bli upplista. För en upplyst människa blir fri från självets börda. Se igenom att det är en illusion. Och har inte längre ett behov av att se sig själv som separat från andra. Och då flödar också kärleken spontant. Det finns inget som hindrar den. Det var bra plats och kanske sluta. Men jag tänkte sluta på en annan plats. Jag tänkte sluta med Thomas Tranströmer. Så det är en dikt som heter Romanska bågar. Någon som känner till en del? Så det är en dikt som jag tycker är väldigt vacker, som berör. Jag tror det är en vision av kärlek som han har någonstans i Italien, tror jag. Så den lyder så här. Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret. Valv bakom gapande bakom valv och ingen överblick. Några ljuslågor fladdrade. En ängel utan ansikte omfamnade mig och viskade genom hela kroppen. Skäms inte för att du är människa, var stolt. Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig. Och det är som det skall. Jag var blind av tårar och föstes ut på den solskydande piazzan tillsammans med Mr. och Mrs. Jones, herr Tanaka och signora Sabatini. Och in i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt.